Hej allihopa och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Hönsmammans intervjupodd. Isabelle Karlström heter jag som driver den här podden. Och nu när jag sitter och spelar in det här introt så är det faktiskt så att imorgon den 17 mars så är det precis ett år sedan som jag la ut det första avsnittet av den här podden. Då jag spelade in med Robin. Det här året har gått jättesnabbt och jag tycker det är fantastiskt roligt att spela in nya avsnitt, träffa nya fantastiska människor och lära mig så mycket. Och jag hoppas att ni också tycker att podden ger er någonting på något sätt. Det är lite oroliga tider just nu med tanke på vad som händer runt om i världen. Men jag känner att jag vill i alla fall uppmana alla till att stötta sina lokala företagare. Inte minst mathantverkare. Det behövs svensk mat. Det behövs svensk matproduktion. Och jag tycker att det blir extra tydligt i såna här lägen. Det blir ju mer reflektioner när ett sånt här virus som coronaviruset tränger in i vårt samhälle. Och inte minst runt det här med matproduktion och självförsörjning i Sverige. Så köp svenskt helt enkelt vill jag bara verkligen poängtera. Och det här avsnittet handlar ju faktiskt om svensk matproduktion. Jag åker hem till Lola och Anton på Tockarps gård som ligger utanför Karlshamn. Lola och Anton är fantastiskt företagsamma och drivna och de är mjölkbönder. Lola och Anton berättar om hur en dag som mjölkbonde är. De berättar om kornas vardag. De avslöjar framtida planer på gården, vilket jag tycker är väldigt kul att de gör i podden. Och vi pratar om köttproduktion, mjölkproduktion. Vi pratar om hur det är att driva en gård och massa andra saker. Ett riktigt härligt avsnitt som jag verkligen tycker att ni ska lyssna på. Nu tycker jag vi kör igång avsnittet helt enkelt. Tack så mycket. Hej då. Varmt välkomna till podden, Anton och Lola.
Tack.
Tack.
Hur känns det? Har ni poddat innan eller lyssnar ni på poddar?
Vi har inte poddat innan och jag lyssnar lite på podd. Inte jättemycket, men lite grann.
Ja, det är inte så mycket som jag lyssnar.
Idag har jag hamnat på Tockarps gård. I Blekinge. Utanför Karlshamn kan man väl säga. Eller?
Öster om Karlshamn. Vi säger mitt i Blekinge, brukar vi säga.
precis. Och jag är ju såklart nyfiken på vad det är som ni gör.
Ja, vad gör vi?
Vad har ni för typ av verksamhet på er gård?
Vi har en kravcertifierad mjölkproduktion, växtodling. Sen har vi lite skogsbruk och sånt också utöver det.
Och ni har ju mjölkkor då, ja. Och är det det som ni titulerar er som, mjölkbönder? Eller vad är det ni säger att ni är? Om någon frågar vad ni jobbar med eller sådär.
Ja, men det får man nog säga. Mjölkbonde är nog det som tydligast beskriver oss, tycker jag nog.
Och det är det som tar upp det mesta av er tid, korna?
Ja, absolut.
Absolut. Finns det några andra djur på gården?
Ja. Jag har ju lite hobbyverksamhet. Mitt stora intresse är ju djur och förutom mjölkkor så har jag höns och getter. Vi har två hundar och katter. Två katter.
Härligt, precis som det ska vara. Lite precis. Blandat.
Ja.
Jag personligen tycker ju väldigt viktigt att hönsen går där på gräset och pickar.
Ja, de måste ju gå här.
Ja.
Anton... Han säger att han inte tycker om mina hobbydjur, men han älskar hönsen.
Ja. Nej, de älskar mig.
De älskar dig. Ja, det är så. Jag skämmer bort dem lite av varje.
Ja, men det är lite hemtrevligt faktiskt.
Det är så det ska vara.
Och om vi går tillbaka till lite till gårdens historia. Om man säger den primära verksamheten här? Har det alltid varit korna som har varit i centrum eller?
Ja, det har det väl så vitt jag vet. Men mina föräldrar hade smågrisproduktion också under ett antal år.
Och kombinerade?
Ja, precis. De hade bara kor när de började på 70-talet när de tog över gården. Sen byggde de för suggor efter några år. Men sen avvecklade de suggorna och hade bara mjölkproduktion igen. Så det är väl, det var väl så det såg ut under den förra generationen så att säga.
Ja, precis. Och den här gården går tillbaka långt i tiden. Alltså den har funnits.
Ja, som vi vet så är det sen dansktiden.
Ja, precis.
Som
jag läste något om det. Ja. 1658 tror jag fick fram eller något sånt. Mm.
Just det.
Så det har stått stadigt några år.
Ja, ja det har det.
Mm. Och hur blev det då så att ni hamnade här tillsammans? Tänker jag då. Jag har läst lite om 2013. Så var det då som ni tog över gården tillsammans?
Ja, det kan man väl säga. Egentligen var det en ganska lång process. För jag tog över hälften av gården 2007. Och i den vevan så ställde vi om till kravproduktion. Under 2013 så gick Lola in i driften. Så vi tog över den. Och 2016 tror jag så tog vi över den andra halvan av fastigheten så att säga. Så att vi hade allting själva.
Mm, precis.
Så det var lite utdraget under ett antal år.
Och det är ju såklart en stor process att ta över ett företag så.
Ja.
Det är ju inget man gör över en natt så att säga.
Så är det ju.
Precis.
Det kunde väl gått fortare, men det är som det är.
Mm, absolut. Och vad har man för utbildning när man är mjölkbonde?
Naturvetenskapligt gymnasium.
Mm.
Jag läste naturbruksgymnasiet.
Mm.
Och sen har vi väl praktiserat oss här efter gymnasietiden.
Mm.
Sen har vi ju läst gårdsmästare.
Båda två?
Båda två.
Mm. Mm. Absolut. Och det är då, vad är det som ingår i den, om man säger utbildningen, hur lång är den? Och
vi läste i 2 år, mycket praktik, men det som vi sökte till var ju ekonomin, företagsekonomin som de hade.
Mm, som precis.
Jag vet inte, vi har inte läst eller spanat på lantmästare egentligen, men jag tror att gårdsmästare var mer om man ville driva en gård.
Mm, precis. Mm.
Det är lite lantmästare light. Mm. Nej, men det är ju egentligen en driftsledarutbildning fast lite förlängd kan man väl säga.
Mm. Ja, för det är ju mycket man behöver tänka på när man driver en gård. Det är ju inte bara att man jobbar med djuren utan allting ska ju bli en helhet.
Mm. Mm.
Så är det.
Och då är det klart att man behöver söka kunskap och få hjälp med de delarna som man känner att man behöver bättra på.
Mm.
Mm. Ja, vi har pratat om det förut i podden, det här att man behöver vara lite av en entreprenör eller verkligen företagare idag när man är bonde.
Mm.
Hur träffades ni? Jag har ju forskat lite i er historia. Och då går det tillbaka någonstans runt lantbruksgymnasiet, vad jag läste mig till.
Det stämmer. Jag är ju ett år yngre än Anton och läste lantbruksskolan i Bräkne-Hoby.
Mm.
Och sen Anton sommarjobbade där och jag sommarjobbade där också. Och då träffades vi.
Mm.
Och sen har vi hängt ihop sen dess.
Mm.
Mm.
Absolut.
Vi har bröllopsdag idag.
Oj, grattis. Så kom jag och liksom stör lite.
Nej, det gör du inte.
Nej.
Nej, absolut inte. Vi firar inte så.
Kanske blir lite extra god mat ikväll.
Så vi har hängt ihop i många år. Halva livet, säger vi.
Ja, det är det ju nu.
Och varit gifta i 9 år av dem.
Mm.
Och ni lever ju här på gården tillsammans med familjen.
Mm. Tre barn, tre tjejer.
Mm. Precis. Är de också intresserade av det som händer på gården?
Upp och ner. Ja och nej. Det är väl så. Det går i vågor.
Mm, precis. Som det ska göra.
Som det ska
göra.
Man
ska prova sig fram.
Den yngsta Anna, hon är 8 år. Hon ska ta över. Hon ska bo här.
Ja. Mm. Ja, men det är bra. Då är det ju säkrat i alla fall.
Mm. Med mamma och pappa.
Med mamma. Mm.
Ja, men det som Loa säger hemma, han är ju 6 år. Men han ska ju gifta sig med oss. Och han, ska okay. han ska bo hemma i hela sitt liv, säger han. Mm. Ja. Så det är härligt ibland, känner jag.
Mm, det är härligt att kunna ge dem den här uppväxten också, tycker jag.
Ja, precis. På landet. Mm. Mm, och nära naturen.
Ja.
Mm, verkligen. Det är jag också väldigt tacksam för att man får göra. Mm, absolut. Har det alltid varit självklart för er att bli bönder? Du har växt upp i en familj som har drivit en gård då, Anton.
Mm.
Precis som dina barn gör.
Ja, precis.
Var det självklart för dig?
Men nej, det har det väl egentligen inte varit. Å andra sidan i tonåren så visste man väl inte så mycket vad man ville göra överhuvudtaget. Utan det kom väl inte för egentligen efter gymnasiet. Visst, jag har varit med och jag har kört hö och kört traktor och varit hos djuren när jag var yngre. Men det klarnade väl kanske inte förrän efter tonåren att det var det här jag skulle göra.
Nej, precis. Det var en process. Och...
Ja, jo, men det var det. Och, jag läste ju annat gymnasium. Men sen läste jag in det, teorin efteråt istället.
Mm, precis.
Och tog ikapp det.
Mm. Jobbade du också på andra ställen innan? Eller
ja, jobbade... det gjorde jag. Jag jobbade på naturbruksgymnasiet i 4 år, tror jag.
Mm.
Och kombinerade lite med studier också.
Mm, precis. Och Lola, vad är din bakgrund? Du gick ju naturbruksgymnasiet då.
Ja, det är väl första gången som jag egentligen har kommit i kontakt med lantbruk. Skulle jag kunna säga. Jag är uppväxt i en större stad och med ett stort djurintresse och ville läsa till veterinär.
Mm, det var det som var planen från början.
Det var planen.
Mm,
och träffade en mjölkbonde.
Vilken tur man kan ha.
Ja, precis. Ja. När man är, i alla fall när man gillar djur, såklart.
Ja, ja, det är ju helt fantastiskt. Mm. Jag är ju helt förälskad i mina mjölkkor. Det är jättekul att det har blivit som det har blivit.
Ja, och få göra någonting som man verkligen brinner för.
Mm.
Det är ju få förunnat egentligen.
Ja.
Mm, precis. Mm. Och när ni gick in i det här projektet tillsammans då. Och tog över gården. Och att du kom in också, Lola då.
Mm.
Hur gick diskussionerna? Var det liksom självklart att det är det här vi ska göra? Och att det fanns inga tveksamheter utan...
För mig och Anton har det nog alltid varit... självklart, tror jag. Det var ju det här som det utvecklade sig till att bli. Alltså det var ju det som vi drömde om till slut.
Mm.
Sen hade vi väl önskat att det gick lite lättare, om man får säga så.
Mm, men ingenting är lätt. Det har jag märkt i det här, i den här branschen.
Ja.
Jag själv har ju vi ingen... Vi är inte uppväxta på gård någon av oss. Och vi köpte en gård för 5 år sedan ungefär.
Mm.
Men vi har ju märkt att det är verkligen utmanande. Mm. Både det ena och det andra. Och jag kan tänka mig också. Vi har ju startat upp från början då. Men det är en fråga som jag också hade. När man tar över en släktgård. Mm. Eller man ska säga. Då är det ju andra utmaningar.
Mm.
Vi hade ju utmaningar i att det absolut inte fanns någonting och att man skulle börja från början med allt.
Mm.
För den gården hade ju inte varit aktiv på så himla många år. Det var ju liksom verkligen tillbaka i tiden, en sån här gammal liten gård. Så det var ju att börja om. Man fick ju styra allting själv, men man hade ju heller aldrig gjort det innan. Och man hade ju heller inte någon som backade upp eller kunde backa upp, eftersom man inte hade någon med den erfarenheten. Mm. Så vi fick ju hitta de personerna som vi kunde ringa. Om ni förstår vad jag menar.
Mm.
Och så funderar jag lite på, men om man då tar över en gård som ändå har drivits sedan innan. Hur skulle det kunna vara?
Jo, men här, det finns ju så att säga en verksamhet som snurrar på redan när vi tar över det. Så det, vi behöver ju inte starta upp från noll, utan det, produktionen är ju igång. Så vi är ju igång från dag ett.
Mm.
Sen är det väl, ja, det finns en grund att stå på. Sen är det ju så att när vi tar över så vill ju vi sätta vår prägel på hur saker och ting ska göras. Det kan ju vara många saker som skiljer sig mot hur den tidigare generationen har gjort saker och ting.
Mm.
Men vi har väl kommit en rätt så bra bit framåt i alla fall. Vi har inget slutmål för hur det ska se ut om 10-20 år. Vi tar lite i sänder.
Vad var det då som var egentligen de största tankarna ni hade? Era gemensamma mål, om man säger, från början. När ni tog över då. Ja. Alltså sådana förändringar som ni verkligen hade velat göra.
Mm. Det är väldigt spännande faktiskt, för då när man var yngre, nu har vi ändå en viss erfarenhet, så ville man, jag i alla fall, jag vill ju ha fler kor. Jag vill ha många kor.
Mm.
inte bara 60-70 mjölkkor och en robot. Och, men det ändrar ju sig. Och nu så, bara på sista året kanske, så har man ändå kommit fram till att det kanske inte är det viktigaste att bli större och ha fler kor, utan att man håller det här lilla och genuina och håller djuren friska och
kvalitet liksom.
Ja, mer.
Ja.
Och gå liksom lite mot strömmen istället.
Nu har vi ju vår ekologiska drift, så vi är ju lite begränsade i hur mycket djur vi kan ha.
Mm. Ja, för ni måste få tag i foder.
Och ja, så ja, visst. Mm. Och det vill vi ju allra helst odla själva.
Mm.
Så då kan vi så att säga inte ha mer djur än den mark vi har.
Nej.
Nej,
för det är inte lätt att få tag i foder heller. Kan jag tänka mig.
Nej.
Och ekologiskt också.
Ja, nej, och det blir ju dyrt.
Dyrt, ja. Ja. Precis.
Och då är det ganska meningslöst att ha en massa mer djur och behöva köpa in foder till dem. Då håller vi oss hellre på den storleken vi har och bli bättre på det vi gör istället.
Mm, precis. Om vi då stannar där vid det här med krav.
Mm.
Det är ju någonting som jag är väldigt nyfiken på. Jag tror många också som står och ska köpa mjölken i affären har funderingar ibland på, men vad är egentligen? Ja, det är bättre med ekologiskt, det är det man hör. Och ja, precis. Det ska vara bra. Men vad är det egentligen som är bättre för den som lyssnar? Så att man förstår liksom, vad är det jag väljer mellan?
Jag skulle väl säga att man väljer ganska mycket djurvälfärd. Det handlar om allt från att det finns regler för att djuren ska vara ute längre tid på året och längre tid per dag också för den delen. Det handlar om att djuren äter en betydligt större del grovfoder än vad de kanske gör i vanliga fall. Sen är det naturligtvis det här också med konstgödsel och kemiska bekämpningar som är mer eller mindre utslutna.
Mm.
Det är ju så att säga de grundläggande sakerna. I stallarna så är det krav på större ytor för djuren också. Och att de ska ju gå lösa med, naturligtvis.
Mm.
Det är väl de stora sakerna egentligen.
Mm, precis. De mest konkreta, just ja, mer utegående djur. Ja. Större boxar, eller större plats att befinna sig på.
Mm. Sen ska ju, kalvar ska ju alltid gå i grupp också. Man får bara under väldigt begränsad tid ha dem separerade i ensam box eller liknande. Annars så ska de ha sällskap av andra jämn åldriga kalvar så att säga.
Ja, precis. Eller så de känner sammanhang och tyser till varandra. Liksom.
Mm. Mm.
För det gör de, kan jag tänka mig, verkligen.
Ja,
de blir lite
ja.
Det märker jag ju hemma med, med lammen.
Ja.
De drar nytta av varandra.
De är väldigt sällskapliga av sig. De vill gärna ha sällskap.
Mm.
Så att, ja, av sin mamma eller av andra.
Ja, precis. Absolut. Och när det gäller odlingen också tänkte jag bara på det innan vi går ifrån det här med krav mot konventionellt produktion. När det gäller växtodlingen, det är att man får inte använda, alltså bespruta på samma sätt naturligtvis.
Mm. Man får inte använda några gifter alls. Jag får inte använda gifter på tomten. Alltså
det får inte finnas på fastighet. Liksom. Nej, precis.
Så att här är...
Och då är det gödsel som används.
Ja.
Som. Mm. Och det är det från era kor helt enkelt.
Ja, det är det ju. I...
För där är det inte vilken gödsel som helst heller.
Nej, det är det, nej, det är inte.
Nej.
Ja. Det är det. Sen kan man ha tur och få tag i någon kycklinggödsel eller gödsel från värphöns eller liknande. För i regel små partier.
Mm.
Man kan även köpa in... Det är i förädlad form, i form av pellet, så att man kan använda det direkt i såmaskinen. Men det handlar ju om för oss små mängder, eftersom vi har gödseln från våra egna djur i första hand.
Ja, precis.
Så den är ju, det är ju den vi utnyttjar.
Det är ju för att få en annan slags gödsel som påverkar grödorna på ett annat sätt.
Ja.
Eller,
ja.
För annars så behöver man inte... Det är ju lite det som vi kanske inte strävar efter, men som man egentligen vill, det är ju att man ska vara helt självförsörjande på. Eller att det ska gå runt.
Ja, liksom. Precis. Det blir ett kretslopp.
Ja.
Mm, precis. För det är ju det också som det här systemet gör, ökar biologiska mångfalden och kretsloppet i naturen helt enkelt.
Ja.
Ja. Om vi då går till korna. Mm. Vad är det för raser som ni har?
Jag höll på att säga alla möjliga.
Nej,
men
håller de rena.
Ja, det är väl i huvudsak röda eller svarta kor.
Mm.
Men sen kan vi även korsa lite med Montbéliard exempelvis. Eller tyvärr använder Lola en del Jersey ibland.
Och det är ju min drömras, va?
Mm.
Alltså de är ju så fina i ansiktet. Ja, de är så söta, de här korna ju.
Ja.
Men de är lite mindre, eller?
De är mindre.
Mm. Slår det igenom mycket när man korsar med det?
Vi har faktiskt ingen Jersey just nu i besättningen. Men de ger ju lite en högre fetthalt på mjölken.
Mm.
Det var så när Anton fyllde 49 i somras, så fick han tre stycken jersey-doser X-Vik som jag har seminerat med.
Mm.
Så att, och sen har jag seminerat lite mer med jersey nu också.
Mm.
Så det kommer. Det kommer.
Det kommer. Det kommer mer.
Jersey-kostningar. Ja.
Och alla är inte lika förtjusta, eller? Nej.
Nej.
Nej. Nej.
Jag och tjejerna är väldigt förtjusta i dem.
Ja, precis. Mm. Men ni liksom blandar upp då eller blandar upp men har lite olika raser för att de ska komplettera varann eller för att ni provar fram och...
Ja, komplettera varann då råvaran som blir, men sen är det ju kul att ha lite variation i laggorn också, lite olika
liksom svenska. Lite mångfald om inte alla ser likadana ut.
Mm. Personligheter kan jag tänka mig och lite drag för just den rasen.
Ja. Ja.
Men till mestadels har vi ju svarta.
Mm.
Det är ju det som vi avlar på, om man säger så.
Mm.
Och sen så kan man ha lite annat också.
Ta ut svängarna. Jag tänker mig att jag hade ju velat följa en ko en normal dag i stallet.
Ja.
Hur går det till när man är ko här?
Ja, då får du ligga ner ganska mycket.
Mm, ja, men det är ju ganska behagligt. Vila.
Ja, det är väldigt behagligt.
Om man börjar med morgonen, tänker jag. Eller har de sådana rutiner?
Ja, fast de har ju olika. Man kan säga att det är små grupper i den stora gruppen. Mm. Så att en del är nattaktiva och en del är dagaktiva. Det är väl mest att de ska få ihop det med sina mjölkningar i roboten. Alla kan ju inte mjölka samtidigt, utan
nej, precis.
De har ju, oftast går de ungefär samma tid.
Mm.
Tre gånger varje dygn som de blir mjölkade. Och sen gör de sina andra rutiner efter det.
Mm.
De går ju helt fritt hela året. På sommaren så är vi öppet ut på bete. Och då ser man ju också de här grupperna då. Vissa grupper ut och andra in och mjölkar sig. Nej, man mjölkar sig. Man äter sin mat. Man går och lägger sig. Och mm. idisslar.
Ja, mm. ja de ska ju vila mycket.
Mm.
De ska ju ligga och idissla kanske 20 timmar per dygn. Det är ju så att säga det de
det
gör.
Det normala, precis.
Ja, ja, just.
Och de går in och ut. Och,
eller på det vintern nu så är det ju väldigt, nu är det ju väldigt blött ute, så då är de ju inte ute.
Nej,
de förstör
precis.
Ju vallarna, eller
mm,
det som trampsen. Betarna som de går och äter.
Och det blir inte heller trevligt om bena och,
nej.
Kan jag tänka mig, klövarna.
Nej, det är väl mest nej. Att de trampar sönder.
Några dagar nu så, om de vi släppte ut dem, då skulle de ju trampa ner sig till knäna.
Mm, mm. Precis.
Det är ganska meningslöst faktiskt.
Mm, mm.
Så då får de vara inne.
Mm.
Men de trivs att vara inne. Det är ju inget. De vill gärna vara inne.
Ja, så precis. Och de har sina borstar och grejer med,
ja,
eller?
Ja, vi har en borste.
Mm.
Ja, så att som de utnyttjar.
Mm. Ja, precis.
Mm.
Härligt.
Mm.
Och hur mycket mjölk ungefär får man ifrån en ko då? Det beror ju också på naturligtvis vilken ko det är och så vidare.
Ja.
Kan jag tänka mig.
Precis.
Mm.
Finns det något snitt?
Ja, nej, men vi har väl en avkastning på ja, mellan 10 och 11 ton per ko år.
Mm.
Just nu runt 11, eller det senaste gångna året runt cirka 11. Men det är ju har ju väldigt mycket betydelse vad vi lyckas bärga för foder under sommaren, så att säga, kvaliteten på det.
Ja, precis.
Det är ju grundläggande.
Oh.
Ja.
Mm.
För det är ju både begränsat och dyrt vad vi då kan köpa in och komplettera vårt eget foder med. Så det blir väl kanske lite mer svängningar i produktionen i en ekologisk besättning än i en vanlig konventionell, så att säga.
Ja, precis. Precis. Mm. Och hur ofta hämtar de mjölken? Då kommer mjölkbilen och hämtar med jämna mellanrum.
Mm. Varannan natt.
Varannan natt?
Ja.
Mm. Och ni har en robot i stallet.
Mm.
Kan ni berätta mer om det för någon som inte förstår vad är det för robot som går runt i ladan liksom?
Ja, precis. Det är ju det som man tror, att det är någonting som springer runt i stallet och mjölka korna, men det är ju en stationär, det står en liten box som är fast placerad som korna tar sig till.
Mm.
Och de går in i det här lilla båset och får sitt kraftfoder, och sen samtidigt så blir de mjölkade. Och vi har ju en blå robot. Och det är en arm som styr liksom. De tvättar ju spenarna först och sen sätter man på mjölkkopparna. Och sen mjölkas hon.
Mm. Mm. Och hur ofta går de dit? Tre gånger om dagen?
Tre gånger per dygn.
Per dygn.
Mm.
Det är väl ungefär så ofta de blir mjölkade, tre gånger per dygn. Sen är det ju ko som går dit 40-50 gånger per dygn.
För oh, bara testa lite.
För de testar lite, ja.
Ja. Är det någon mat kopplat till det också?
Ja, ja det är det.
Ja.
Den får de ju bara där.
Mm, mm, så då en del gör sina försök och får en extra portion.
Ja.
Ja, precis.
Det får.
Ja, vem hade inte provat liksom?
Ja, nej.
Nej. Precis. Vad har det inneburit för er när den här roboten kom? För den har inte alltid funnits. Alltså den har inte funnits jättemånga år på gården.
Nej, snart 6 år sedan vi satt in den.
Mm. Om ni berättar innan ni fick roboten då.
Ja.
Och nu efteråt.
Mm, det är fantastiskt. Det är det bästa vi har gjort.
Ja, vi är väl hos djuren lika mycket som vi var innan.
Ja.
Fast vi kan vara där på andra tider än vi var innan vi satte in den. Mm. Vi behöver inte börja så, vi behöver inte vara där klockan 5 på morgonen. Det räcker om vi är där vid 6:30 tiden brukar vi vara där. Och vi kan vara färdiga vid 5 på kvällen om vi vill, istället för 7:30.
Mm, precis.
När man då skulle mjölka som vanligt.
Mm. Ja, för det finns en sån här bild att man tänker, om man är mjölkbonde, då är man uppe i otan och innan alla andra och måste gå ut och mjölka för att korna väntar och sådär.
Det tror man ju fortfarande, för det är ju den typ första frågan man får, och då är du uppe jättetidigt. Men jag går upp 5:45 och dricker kaffe och sen går man ut. Jag börjar 6:30, Anton börjar 7 kanske.
Jag kanske är lite effektivare när jag
leder. Ja, precis.
Nej, så det är mer normala arbetstider.
Ja, bättre dygnsrytm.
Ja, man har ju ständig jour. Roboten kan ju larma när som helst på dygnet.
Precis.
Och då har vi haft tur, får vi säga. Vi har en snäll robot som inte larmar så mycket.
Mm.
Mm. Ja, det ska man vara glad för. Ja. Så den verkligen gör det arbetet som man förväntade sig, eller man ska säga.
Ja.
Mm.
Det är ju helt otroligt egentligen att den går hela dygnet och har gått i så många år. Och vi har inte jättemycket larm.
Nej,
det liksom funkar.
Ja, men den får sina service, den märker.
Ja, ja, men det är ju förebyggande service och underhåll.
Ja, precis.
Både från vår sida och leverantören.
Mm.
Det måste ju fungera.
Och nu gick ju ni in lite på det här med dagliga rutiner. Eller? Ni började i alla fall med morgonen där.
Ja.
Jag tänker att vi kan spinna vidare lite på det. Ja. Hur är en daglig rutin? Ni kan berätta om era rutiner.
I stallet.
Ja, så, precis.
Ja, vi börjar ju 6:30 då. Går ut och går igenom stallarna och ser så att allting liksom flyter på, eller har flytit på under natten, så att det inte är något foderstopp eller om det är en ko som har skadat sig eller någon kalv som inte mår bra, utan man checkar av läget och sen börjar man med rutinerna. Sätter mjölk på värmning, skrapar rent och skorna, tar fram kor om det är några som ska in i roboten.
Som inte har velat gå in då, eller?
Ja, nej. Eller det kan ju vara vad som helst ju.
Att ni märker då i datorn att det är någon som inte har varit där?
Det kan man märka. Ja, det märker man genom att de blir röda. Alltså de är inte mjölkade på, hur många timmar är det?
Ja, över 12 timmar.
Ja. Eller om de blir ofullständigt mjölkade. Det ser man också i datorn.
Mm.
Det kan ju vara att roboten inte har hittat spenarna riktigt som den har skullat. Vi har nu olika rutiner, känns det som.
Ni lägger upp idag på olika sätt.
Ja, det gör vi.
Mm. Är ni alltid tillsammans och gör det, eller har ni olika ansvarsområden istället?
Vi är alltid själva. En är inne med barnen och den andra ute i stallet.
Mm.
Så det är ett väldigt ensamt arbete egentligen. Ibland är vi två, det är inte så ofta.
Det är, ska ju gå och sköta det själv. Det ska ju vara lättskött.
Också för att ni ska få mer tid då inne, såklart med familjen, och att den ska kunna få iväg till skolan och så vidare.
Ja, det är ju det viktigaste, det är ju barnen i det här arbetet. Det är ju inte de som har valt föräldrarnas arbete, utan det är ju...
Allting ska rulla på ändå, liksom, såklart.
Mm.
Mm, precis. Men man värmer mjölken då, och är det till kalvarna?
Det är till kalvarna.
Mm.
Mm. Så den får ju stå och bli varm en liten stund innan. Så då hinner man ju skrapa rent och gå igenom korna. Och sen så ger man kalvarna då.
Det är alltså mjölk som vi tar från roboten under natten. Och sen så står den i en kanna när vi kommer ner där, och så värmer vi den till kalvarna. Det är så det funkar.
Ja, i kravproduktion så ska ju kalvarna ha mjölk från kor. Inte någon mjölkpulver, utan...
Nej,
mjölk
precis.
Från kor i 3 månader.
Och det är också något som skiljer ekologiskt och konventionellt.
Ja.
Mm.
Och ger man kalvarna, och så får kalvarna lite kraftfoder och de får lite ensilage, och sen strör man upp i boxarna. Sen har vi ju vårt ungdjursstall som vi också utför och skapar rent.
Mm. Mm. Skapar rent i deras liggsängar alltså.
Ja. Mm. Skapar rent innebär ju att man skrapar bajs där de ligger och sover.
Mm,
och skrapar nytt liksom. Vi använder sågspån som de ligger på.
Mm.
Förutom gummimattorna.
Ja, precis. För de har det mjukt och skönt med de här mattorna också.
Ja.
Mm, precis. Ni har inte bara mjölkkojor, utan som ni sa, ni har ungdjur.
Mm.
Ja, och kvigor.
Mm.
Men vad är det som skiljer i det här då? För någon som inte vet, ko, kviga?
Ja, det är ju ålder egentligen.
Mm.
Djuret är ju kviga fram till som kalvar. Och det gör hon vid ungefär, eller kanske lite drygt, 2 års ålder. Det har väl kanske egentligen inte så mycket med ålder att göra som det har med storleken på djuret. Att hon ska vara tillräckligt stor för att få en kalv, så att säga. Men man kan säga runt 2 års ålder.
Seminerar kanske ungefär när kvigan är mellan, ja, runt 14 månader. Om hon är tillräckligt stor.
Ja.
Och sen så förhoppningsvis så blir hon dräktig och får sin kalv 9 månader efter.
De går 9 månader som människor då?
Ja, precis som vi människor.
Mm.
Människor och kor är faktiskt väldigt lika.
Mm.
Man kan jämföra dem faktiskt.
Och på vilket sätt tänker
du? Nej, men på alla möjliga sätt. Om man funderar på hur en ko har det, så kan man tänka hur man har det som människa eller hur man är som människa eller sådär.
Mm.
Det finns väldigt mycket likheter faktiskt, olika.
Mm,
precis som vi människor.
Mm.
Nej, men så är det.
Ja, men så är det verkligen.
Ja.
Och alla har sina namn. Ni döper alla?
Vi döper inte. Barnen är väldigt duktiga på att döpa dem. Jag säger att de får komma ihåg det själva.
Ja, precis. Ja, det är klart, när det är så pass. Det känner jag hemma med fåren i början. När man hade 7, då var det ju lätt att döpa. Men 120 är inte jättelätt att döpa.
Nej, då är det inte lätt.
Nej, då har det liksom. Men däremot så, jag pratar ju i nummer. Att men nummer 18, alltså hon är speciell. Mm. Och liksom, man har ju de där som man verkligen, man får ett band med. Ja. Mer, och personligheterna. Och även om de inte har ett namn så som vi har namn, så har de sitt nummer som man ändå känner igen dem på. Sådär. Så tycker jag i alla fall det hemma.
Men så är det ju, alla kor har ju sitt nummer liksom.
Mm.
Och det är ju det de heter.
Precis. Nummer.
Och sen har man ju vissa som man har namn på.
Mm. Och vad var vi i rutinerna då?
Ja, just det. Det kanske inte låter så avancerat, och det är det väl inte. För de ska ju bara flyta på liksom. Men vi har att göra ungefär 3 timmar på morgonen med rutiner. Och ungefär samma rutiner på eftermiddagen. På eftermiddag så blandar vi foder så att det ska klara sig ett dygn.
Mm.
Ja, sen är det samma sak på kvällen.
Ja, att ta hand om deras behov liksom, helt enkelt. Ja. Mm. Och ni har även en del köttproduktion på gården?
Inte jättemycket.
Nej.
Men lite köttdjur har vi.
Mm. Mm. Och är det då kalvar?
Kalvar och kvigor, de semineras ju inte, så att det blir ju inga kalvningar efter dem.
Nej, precis.
Men nu har vi faktiskt en. Vi hade ju lite påhälsning av grannens tjur i somras.
Mm.
Så då blir det en köttras som blir dräktig, och en gammal ko som också blir dräktig.
Mm.
Som får gå här som amkor.
Det är spännande. Det blir inte alls som man har tänkt sig.
Nej.
Man säger.
Det blir nu som tjuren har tänkt sig.
Absolut, alla gånger.
Ja.
Vi hade faktiskt så också förra sommaren. Mm. Vi hade en gotlandsbagge som rymde in till texeltackor. Mm. Så vi brukar inte kosta så, men det var så att han stod i stallet. Och när jag kom på morgonen så var han inte i stallet.
Mm.
Och så ringde min svärfar och sa att han hade släppt in det svarta fåret som hade rymt ifrån hagen.
Ja.
Problemet var att vi har inget svart får.
Nej.
Och så tänkte jag, men då var det baggen som han hade släppt in till 15 texeltackor. Så de fick De började lamma dagen innan julafton. Mm. Vi har aldrig haft lamningar vid jul. Men det var ju lite spännande. Och vi har faktiskt känt att ja, men det var nog ganska bra lamningar vid jul. För då har ju vi är hemma. Jag är lite mer ledig från mitt andra jobb. Och ja, på så sätt blev ju det en ganska bra grej. Och man sprider ut det lite ännu mer. Mm. Så ja, inget ont som inte har något gott med sig. Nej. Vad är det man säger?
Det får ju vara lite så på gårdarna eller sådär att... Eller här kan det ju få vara så. Man får ta det.
Mm, ja.
Nu blev det ju så.
Ja, det blev inte som tänkt, men det blir nog bra ändå.
Det blir nog
precis,
bra ändå.
Det är ett bra uttryck tycker jag.
Ja,
det är så. Men lite köttdjur då, men inte så många av det. Helt enkelt.
Ja, det är ju kor som vi tänker att man kanske inte vill avla för mjölkproduktion på. Då kan man ju seminera med en köttras. Så då gör vi det. Våra mjölkkor går ju till kött också.
Ja, så det är ju en del av den. Ja, det är inte det som är det huvudsakliga syftet, men Nej. Det är så det blir, så
ja,
att säga.
Ja, det är så det blir.
Så allting tas tillvara.
Allting tas tillvara. Mm.
Och det har jag också skrivit som en fråga, det här med när man kom in på det med köttet.
Mm.
Att det är ju väldigt mycket debatt om köttet.
Det är väldigt mycket debatt.
Ja, om mjölken också.
Om mjölk.
Ja, precis. Men just när det gäller köttet så hör man ju mycket nu om att man att det är kor då, mjölkkor, som används mycket mer och som framhävs som ett väldigt bra kött.
Mm.
Kvalitetskött.
Mm.
Det hör man ju mer och mer att de här mjölkkorna får en bättre status. När man pratar kött, tycker jag.
Jag har aldrig förstått det här att mjölkkorn ska få så mycket skit i media. Om man tänker vad mycket som en mjölkko gör så, och vad mycket man kan få av henne och vad mycket hon ger. Liksom.
Förstår hur du menar där, för jag tänker precis som med våra tacos hemma.
Mm.
Alltså jag menar, det är ju inte så mycket vi äter, ju bara får.
Mm.
Så mycket är det inte som skiljer från lamm.
Nej.
Ja, det kanske är lite mer smak, det är det ju. Lite rödare kött. Men det är ju ändå väldigt, alltså det är ju egentligen ingenting. Varför skulle man inte äta det?
Nej.
Precis, förstår ni hur jag menar?
Ja.
Att det finns en liten fördomar och
ja, men
konstig
jag tror
syn.
Att konsumenten har fått en lite snedvriden syn på... Jag tycker ändå att den här köttdebatten är bra för att man måste... börja tänka på att man inte kan konsumera kött som man gör idag.
Mm.
Utan att man ska ta tillvara på. Jag kan tycka att det är lite fel att föda upp djur som vi gör idag. Kanske inte. Det finns ju djur som har det sämre än i Sverige. Alltså där man bara föder upp djur snabbt för att man ska få kött. Och jag kan tycka att det tycker liksom att man behöver komma tillbaka till det här småskaliga och den här kvaliteten, att det är ju faktiskt ett liv. Jag tycker bara att vi tar för givet att man ska, som kött för mig, jag har ju alltid tillgång till mitt egna kött, men för mig så är ju köttet, alltså jag värderar det väldigt högt. Eller att man ska kanske, som konsument kanske man ska tänka lite mer på att vad som ligger bakom köttet som ligger i kyldisken.
Mm. För då uppskattar man det ju mycket mer.
Ja.
Förmodligen, och har också större respekt för det när man lagar det. Och
inte bara liksom ta någonting från kyldisken och tänker att nej, men alltså tänker tanken ens att det faktiskt har varit ett djur eller.
Det är ju inte lätt för en konsument som går på ICA i köttdisken. För jag menar, där ser ju allt ungefär likadant ut. Eller det gör det ju.
Ja.
Man måste ju få mer kunskap om det för att veta hur man ska handla. Man måste liksom få den informationen på något sätt. Och det är ju någonting som diskuteras mycket, men det blir ju kanske både svart och vitt och högt och lågt. Och, alltså man kan också bli förvirrad av den diskussionen.
Mm.
Men jag tänker som du, det här med småskaligheten och att vi kanske i alla fall i Sverige... Ja, vi får klara, alltså vi klarar oss på det svenska köttet. Men om alla bara tänker på hur man äter och blir lite mer flexibel med vilka delar man äter och tar hand om det som finns på ett djur. Och jag är helt övertygad om att vi skulle klara oss bra med svenskt kött som är producerat på det sättet som faktiskt ändå är sagt att det ska göras här. Man följer de lagar och riktlinjer som vi bönder i Sverige måste förhålla oss till. För det blir ju väldigt konstigt när det också då importeras kött med helt andra premisser. Där djuren inte alls har haft det som våra.
Vi kom från det med mjölkkoköttet kontra ugnötskött tror jag du tänkte som en jämförelse.
Ja,
att man värderar upp det just från lite äldre djur då. Att det kan ofta vara det köttet som är lite finare, smakar lite bättre än ugnötskötttjurar liknande som är uppfödda snabbt för att få en hög vikt så att säga. Det kan ofta vara en mjölkko som är några år eller en ampko som håller väldigt hög kvalitet och är riktigt gott att äta.
Jo, men absolut. Mm. Och det finns ju så många sätt att ta hand om köttet också. Genom att möra och på olika sätt tillaga. Och det är ju helt fantastiskt egentligen. Mm. Vilken resurs.
Ja.
Mm, precis. Om vi går tillbaka till resursen mjölk då.
Ja.
Ja, hur många, alltså vilken fetthalt ligger mjölken på när korna mjölkas? När...
Ja, vad ska man säga, mellan 4-4,5% kan man nog säga, generellt.
Mm. Det är där det ligger liksom.
Ja, det är det.
Mm, precis. Och då, sen så hämtar mjölkbilen mjölken och så åker den till mejeriet.
Mm.
Och vilket mejeri är det då?
Det är nog lite olika beroende på vad den behövs. Nu har vi ju inte längre något mejeri här i...
Att vi levererar till Arla.
Ja.
Nej, men det spelar jag bara processen runt när det kommer också. Ja.
Mm. Vårt närmaste mejeri är ju i Kalmar. Där gör man ju ost av mjölken.
Mm.
Men jag tror att våra mjölk åker nog oftast till Jönköping. Där är väl, det är väl Arlas största mejeri i Sverige tror jag.
Mm.
Så det är dit den tar vägen.
Och där förädlas det på olika sätt?
Ja,
ja det precis. Mm. Och pastöriseras då och så vidare?
Ja.
Mm. Och den processen?
Precis.
Mm. Men dricker ni mjölken som ni har här hemma eller köper ni mjölken i affären? Och tänker att en del av den här lilla mjölken kommer faktiskt från våra kor. Eller hur gör ni här hemma?
Nej, vi dricker vår egen mjölk.
Ja, ni tar den liksom direkt utifrån. Mm.
Ja. Inte direkt från kon, men direkt
från
tanken.
Nej, direkt från tanken. Precis. Och hur ser den ut då? Jag tänker, vad är då skillnaden? Den är fetare, men ni behöver skaka den, eller?
Innan man kan skaka den om man vill, om man inte vill dricka det här gräddlagret som blir överst på i spannen.
Ja, nej, grädden flyter ju upp. Eftersom den inte är homogeniserad så flyter ju det upp till ytan.
Mm.
Så tar man då en kanna som har stått några timmar eller över natten eller något sånt så är det ju, det översta är ju lite mer trögflytande än den nedre.
Ja, precis.
Så det kan man ju hälla i barnens glas eller i Lolas glas.
Nej. Men det brukar vi. Man kan ju ta tillvara på den grädden som är och använda i maten.
Ja, precis.
Men oftast så kanske vi rör runt lite och sen dricker vi den ganska fet då.
Mm.
Så att, men det är gott.
Mm.
Mm.
Det är ju bra fett.
Det räcker ju att vända kannan upp och ner ett par gånger så fördelar det ju sig igen.
Ja, precis. Gör ni även kalvdans eller?
Ja, det gör vi. Inte jätteofta, men det gör vi.
Och då är det på råmjölk?
Det är på råmjölken.
Precis, och det är den första mjölken som kommer när korna har fått en kalv helt enkelt.
Ja. Det viktigaste är ju att ge kalven råmjölk. Naturligtvis,
ja precis.
Men en del kor ger ju väldigt mycket mjölk direkt, eller råmjölk, så att, då kan man ta lite därifrån.
Mm.
Det behövs ju inte så mycket råmjölk till en råmjölkspannkaka.
Nej, precis. Absolut. Och ni har ju, jag har ju luskat mig till lite här när jag har läst och gjort lite research, att ni har lite planer för framtiden på gården när det gäller mjölken då.
Vi har alltid planer. Vi har alltid ett gemensamt slutmål där vi är överens kan man ju säga, fast vägen dit är ju lite annorlunda. Vi ser ju
spretig.
lite spretig.
Men det behöver den nog också vara, ja, tror ni inte det?
Ja. Men på något sätt så lyckas vi ändå komma överens. Jo, vi har...
Ja, så länge jag ger mig kommer vi överens.
Ja, precis.
Det beror på vad det är för någonting.
Mm. Jag känner ju igen lite av de här diskussionerna. Ja.
Men är det med djuren så kanske han får ge sig. Men är det med maskiner och så kan jag väl låta han.
Mm, precis. Det är en bra deal.
Det är en bra deal. Det är en väldigt bra deal. Nu tänker jag att du syftar på gårdsmejeriet.
Ja, precis.
Ja. För vi har lite andra planer också.
Mm. Ni får gärna dela med er av vilka planer ni vill.
Ja, fast de är ju så nya så jag vet inte om man vågar.
Nej, precis. Men just det här mejeri, det läste jag, det var ju ändå också några år tillbaka i sen gamla artiklar så där, som jag luskar i. Ja, att det ändå har funnits någon dröm av det. Liksom.
Ja, precis. För det finns det ju. Och nu är vi faktiskt på gång igen och ska försöka i mindre skala än vad vi tänkte då. Att pasteurisera mjölk hemma och sälja från gården.
Mm.
Så det tänker vi väl.
Mm. Mm.
Att vi ska dra igång. Jag har varit i kontakt med kommunen.
Mm.
Och de tycker att vi ska söka ett bygglov. Man behöver inget bygglov om man bara ska sälja mjölk. Men vi vet ju inte hur snabbt eller om vi vill utveckla.
Nej, precis.
Så. Och göra andra saker och sälja i vår lilla gårdsbutik som kommer att bli också.
Mm, spännande.
Mm.
Så det blir en mjölkautomat helt enkelt?
Det blir en mjölkautomat, ja.
Mm. Mm. Och då är mjölken lite fetare i den automaten också, men vad är det som skiljer den då ifrån, när ni tar den från tanken, ni behöver göra någonting med den? Eller?
Ja, vi pasteuriserar ju.
Precis.
Den. Men det är så att säga det vi gör, det är en låg pasteurisering.
Mm.
Så,
för att det ska bli en säker produkt.
Ja, just det.
Mm.
Men utöver det så är den inget annat gjort med den.
Nej, precis.
Och det handlar väl lite om att få ut ett mervärde. Det får man ju inte när man säljer mjölken till ett mejeri. För jag tänker ju ändå att våra kor kanske... Nej, men det känns som att vi pysslar ganska mycket med dem och tänker lite annorlunda. Alltså vi vill inte bara ha det här att det ska produceras mjölk utan att det finns ganska mycket runt omkring också. Att få ut ett mervärde på kon för att när man bara skickar det i...
Det sätter inte den här personliga präglingen kanske?
Nej, det blir ju liksom... Mm. Det känns som att... För de som verkligen vill veta, och de som hur vi har det, hur vi behandlar våra kor, så tror jag att man kan komma hit och köpa vår mjölk direkt från oss.
Ja, vi är ju inte vinproducenter, men det är ju ganska specifikt för olika gårdar. Men vi är ju mjölkproducenter, så det kan ju bli, det blir ju ganska specifikt för denna gården.
Ja, precis.
Mm.
Sen... finns det ju fler och det kan komma fler som gör samma sak, men då får väl eventuella kunder hitta sin favoritmjölk eller favoritgård.
Mm.
För det kan man säkert känna skillnad på smaken. Det beror ju helt på vad man utfodrar djuren med.
Ja, precis.
Vi tycker ju våran mjölk är god.
Ja, precis.
Den är godast.
Ja.
Mm, såklart, så är det ju.
Ja.
Och så är det ju, och ni nischar ju mot det som ni vill. Och som vi pratade om innan, att det kanske inte behöver vara något mål då att öka antalet djur. Men att man gör mer av det som finns på gården här.
Ja.
Och
vi tror väl att det kommer komma tillbaka det här med småskalighet och konsumenten vill åka runt och köpa, förhoppningsvis vill veta varifrån maten kommer.
Kunna ställa de där frågorna
ja.
Direkt till bonden. Liksom. Mm. Absolut.
Så det tror vi på.
Mm. Så mjölkautomat i första läget, är det liksom, har ni planer om ost och sånt också? Eller är det...
Ja, det får vi väl hoppas. Att vi vågar. Det handlar om att våga också.
Ja, prova.
Och prova. Smör och grädde, tänker jag. Yoghurt, tänker du.
Spännande, och det är någonting som verkligen behövs här, känner jag, i Blekinge. Jag var på ett möte för några veckor sedan om det. Vi inventerade lite i vad som finns och vad som behövs. Och det var jättemånga som sa just smör, yoghurt och sådana saker. Även var uppe med mjölken då. Andra småskaliga mejerier. Så absolut, det tror jag också på. Jag är helt med på tåget.
En annan fundering också. Eller vi har ju två ritningar egentligen på gång. Också en förbättring, det vet vi inte. Men en förändring på gården som vi tänkte att vi skulle försöka att genomföra. Och det handlar om en avdelning där ko och kalv ska få möjlighet att gå tillsammans efter kalvning en längre period.
Mm. Och hur kan man få det att fungera liksom då? Det är det ni spånar på.
Ja, men det är det vi inte riktigt vet hur vi ska göra. Men vi har en ritning som faktiskt är inskickad till förprövning.
Mm.
Så det är lite på gång.
Ja, men det är spännande.
Men vi vet inte hur det kommer att bli.
Nej, precis. Ja, men jag kan tänka mig att det är hur många tankar som helst. Och det finns hur många saker som helst som man bara hade velat ta tag i.
Ja, men, ja. Men just det här, jag vet inte. Vi vet ju inte någon gård egentligen som har det på det sättet.
Nej, så ni har inga exempel att gå utifrån.
Nej, liksom. Så man får liksom tänka ingenting fritt. Så att man får tänka helt fritt och försöka och hitta en bra lösning.
Jag tror många som har gårdar är väldigt lösningsorienterade.
Ja.
Men just det här att ko och kalv ska gå tillsammans, det blir en utmaning.
Men det hade ju varit fantastiskt.
Ja, om vi lyckas då så har vi ju också möjligheten sen att kunna sälja den mjölken i gårdsmejeriet, tänker vi.
Vad är det bästa med ett jobb?
Jag vet inte. Jo, men det bästa måste ju väl vara att man får jobba med det som man vill göra, tror jag.
Mm.
För det, både jag och Anton, vi brinner ju verkligen för det här livet. Och det är ju det här vi vill göra. Och tycker det är kul nästan varje dag.
Ja, de flesta dagarna så kan man ju bestämma själv vad man vill göra. Sen, Lola tycker inte att jag planerar, men det gör jag ju här inne. Sen kanske det i regel spricker.
Fast men oftast är det ju, jag frågar dig på morgonen, vad har du för plan idag?
Ja, men det är för tidigt att fråga på morgonen.
Men så säger du din plan. Ja. Och sen så blev det inte så ändå. Nej. Det är det som är så fascinerande.
Ja, men då kanske det var något annat som var viktigare eller roligare att göra.
Just det.
Ja,
ja, det är ju en fantastisk frihet också att kunna. Nej, men nu gjorde jag inte det. Men jag kan faktiskt ta det imorgon. Ja. Eller att man, det känner jag med. Så himla. Vilken frihet.
Mm. Ja, det är verkligen en frihet. Mm. Och nu som. Ja, precis som du gissar jag att man ändå håller på med sina små fröer och planteringar och sina små höns och kycklingar. Och man kan sticka emellan liksom. Jag kan plantera om lite
små
planter om jag vill det. Eller göra något i trädgården om jag vill det. Eller. Man behöver ju inte. Ibland måste vi ju. Det finns ju saker som vi måste göra.
Mm.
Och då gör vi det. Men sen kan man flytta på lite som man vill. Känns det som.
Det är livsstilen liksom.
Det är verkligen en livsstil.
Mm. Härligt. Mm. Och nackdelar då, om man nu ska gå in på någon nackdel? Finns det någon nackdel?
Jobb hela tiden. Man blir aldrig färdig. Och man är trött alltid.
Ja, men samtidigt som det är fritt så kan det ju, lika mycket som det är fritt, lika mycket kan det ju vara bundet att vissa saker måste göras och i regel 7 dagar i veckan.
Mm.
Sen kan saker eller utrustning gå sönder eller djur kan bli sjuka och det kan hända såväl tidig morgon som sen kväll eller natt och då behöver ju det fixas då, inte dagen efter.
Nej, precis.
Och det kan väl vara lite tröttsamt emellanåt att det dyker upp sådant som man omöjligen kan planera för.
Mm. Och gärna på julafton eller
ja.
När någonting är planerat.
Ja. Ja.
Alltid. Det händer ju liksom, man kan gå här i flera veckor och det händer ingenting. Sen så åker man iväg och planerar liksom, men den här dagen ska vi åka iväg.
Mm.
Åker iväg och sen är det ju kört. Så är det bara att åka hem igen liksom.
Ja,
det slår ju aldrig fel. Det är alltid så.
Mm.
Ja, det är konstigt det där.
Ja.
Mm.
Men man tänker kanske inte på att vi är inte så stora. Det är ju jag och Anton och vi letar ju efter någon som kan hjälpa oss och har till viss del hittat en tjej som är här lite. Men det är ju verkligen jobb hela dagarna från måndag till söndag och sen börjar man om.
Liksom. Ni har ingen anställd som det är nu, eller?
Nej, inte just nu. Vi har en tjej som... Ja.
Men det är ändå skönt att få det där stödet ibland.
Ja, det är jätteskönt.
Absolut.
Det är det.
Mm.
Så det är tufft. Är det?
Det är väl det som är att man är bunden då.
Ja, just,
ja det är väl det som är. Tiden. Och det har jag ju hört av flera. Även om jag tror kanske det positiva väger upp betydligt mer.
Ja, men det gör
så
det.
Finns ju alltid ett underliggande. Att, nej, men det är ju lite svårt att ta sig från gården liksom.
Mm.
Mm. Och jag läste någonstans, du hade uttalat dig Lola, det var nog i någon tidning eller någonting. Att det är väldigt fascinerande när folk... säger att ja, men du är ju ändå hemma om dagarna.
Ja, just det. Jo, det var lite så när jag började att skriva lite om dagarna på Facebook.
Mm.
Man kan bli så förbannad ibland på människor som inte tänker riktigt. Men då började jag i alla fall att skriva mina inlägg. Och det berodde ju på att jag hade fått den kommentaren att hur kan du få... Ha dina barn på dagis, du är ändå bara hemma. Precis som jag inte gjorde någonting.
Nej.
Man
ser det inte som ett yrke, man har inte förstått grejen.
Nej,
liksom.
Man ser liksom inte. Det är väl klart att det är väl självklart att mina barn också ska få vara på dagis eller fritids. Eller
ja,
går
precis.
De i skolan, men då var det ju så.
Ja.
Som förstår liksom inte.
Nej, ja verkligen. Snacka om och missförstå någonting.
Ja, verkligen.
Ja.
Mm. Det är bara att visa. Och det är ju det vi gör fortfarande. Mm. Visa vad vi gör varje dag. Inte varje dag. Nästan. Det finns ju alltid saker att berätta.
Mm.
Det händer ju saker hela tiden.
Ja, man ska bara ha tid att berätta det.
Ja.
Ja, precis. Och hur kan man följa er då? Om man vill veta mer.
Ja, nej, men vi är inte så där väldigt flitiga. Alltså, vi kan väl lägga ut något litet. Mm. Men just nu så har vi ju faktiskt gått över till en gemensam sida på Facebook som heter Tockarp Ekogård.
Tockarp Ekogård.
Mm.
Så där kan man gå in och följa er och få ett ansikte på er. För nu är det ju faktiskt så att man hör ju bara era röster.
Ja,
är
vi
i det här
avsnittet.
Nej, det är nog mer på korna va?
Ja,
ja det är det. Men man får i alla fall... en bild av ert liv här på gården. Mm. Så kan man säga.
Precis.
Mm.
Nu har vi precis börjat med den gemensamma.
Jag kan ta en bild på dig och lägga ut.
Ja,
ja precis. Nu får vi ta ett porträtt.
Precis.
Precis. Och jag har alltid tre sista frågor i podden. Och då är det lite så här. Vad kan ni ge tips till någon som kanske vill göra någon förändring? Eller som kanske vill ha en gård eller vill... Gå från det ena till det andra så att säga. Förstår ni vad jag menar? Göra någon förändring i livet.
En förändring från... om man vill komma ut på landsbygden och starta företag.
Ja.
Ja, det är bara att köra på tänker jag. Det finns alla möjligheter nu och alla utbildningar och all hjälp man kan få. Det finns så mycket råd att hämta överallt. Ja, våga.
Våga, ja.
Våga.
Mm. Mm. Absolut. Mm. Har ni något motto? Eller något ni lever efter? Det är många som tycker den här frågan är ganska svår. Men någonting som ni känner?
Ja, nej, jag vet inte.
Bara köra på.
Bara köra på.
Det går nog.
Ja, det går nog.
Mm. Det går nog, ja. Man måste chansa.
Ja.
Ja,
vi tänker alltid positivt. Vi tänker att det alltid går. Det är bara att köra på liksom. Så att, ja.
Positiv syn.
Ja.
Helt enkelt.
Ja.
Det blir ju inte lättare att vara negativ.
Nej.
Det tar bara mer energi.
Mm. Ja,
verkligen. Mm. Absolut. Och vad gör ni för att ladda era batterier?
Sover mellan 12 och 5:30.
Ja, sova. Det är det bästa. Ja. Är det något som ni gör utanför gården eller någon hobby liksom?
Nej, gården är ju, det är ju ett sätt att leva.
Mm.
Och nej,
vi har väl inga fritidssysselsättningar.
Nej.
Om jag har en stund över så kör jag gärna till skogen och liksom jobbar fysiskt med någon form av såg.
Mm.
Det är ju egentligen ingen fritidssysselsättning i den meningen, men det är en annan liksom lite fysisk belastning och avkoppling på något vis. Man är härligt trött i kroppen när man kommer hem. Det gillar jag. Sen att det kanske inte blir så ofta som man vill, det är ju en annan sak. Men det är ändå något helt annat än att gå med djuren eller köra maskin eller liknande.
Ja, precis. Lite fysisk aktivitet skadar ju aldrig.
Nej.
Nej, så är det verkligen.
Mm.
Mm. Sen nu är helt enkelt podden, det har gått mot sitt slut här.
Ja,
och jag vill ju tacka jättemycket för att ni ville vara med.
Mm.
Jag hörde ju också någonting om att det finns en tatuering.
Jaha.
Och det måste jag ju fråga om, för det glömde jag innan.
Ja.
Och det är ju så att man ofta har någon favorit i stallet.
Ja, så är det. Hon finns tyvärr inte längre. Det är därför hon hamnade på min arm.
Ja, precis.
Det är en ko som, det var min första kalv efter jag hade börjat seminera. Och det blev en kviga. Och hon var här i 10 år.
10 år, det är lång tid.
Ja, ganska. Ja,
hur gamla blir de?
Ja.
Ungefär, alltså.
Nej, men vi försöker ha dem så länge som möjligt.
Mm.
Mm. Är de 10 år så är de rätt så gamla. 10-12.
Mm. Jo, det får man väl ändå säga.
Ja.
Och vad hette hon?
769.
769.
Ja.
Och hon fick en plats på din arm då?
Ja.
För att hon var så speciell.
Tanken var lite att hon skulle få vara kvar lite till och sen skulle hon få åka på slaktbilen. Det låter ju jättetaskigt. Men att jag skulle behålla hennes skinn.
Mm.
Tyvärr så ramlade hon och vi fick inte upp henne. Så vi fick avliva henne hemma.
Mm.
Så då blev hon en tatuering på min arm istället.
Ja, så fint.
Ja.
Men det är ju verkligen så att det är ju ett bevis på hur mycket djuren betyder för en som man jobbar med. Vilken relation man har till dem.
Ja.
Att de verkligen är en del av familjen, eller man ska säga.
Det är de verkligen.
Mm.
Det är nog svårt att förstå, det är många utifrån som kanske inte ser, men vi lägger väldigt mycket, alltså vi lägger väldigt mycket tid på djuren.
Mm.
Och ja, det kan vara jobbigt att skicka dem på slaktbilen, men samtidigt så vet vi att djuren har haft det bra.
Mm.
Och vi vill ju, eller jag i alla fall, vi vill ju äta köttet.
Ja, precis.
Det är inget som man ska skämmas över.
Nej, nej. Och det gör ju faktiskt de flesta. Ja, det är bara det att när man inte har någon insyn om någonting, så är det ju lättare.
Mm.
Förstår ni vad jag menar?
Ja.
Då är det ju lätt att egentligen köpa vilket kött som helst. Om man inte har någon som helst vetskap om var det kommer ifrån.
Mm.
Eller sådär.
Mm. Så är det.
Tack snälla för att jag fick komma till er fina gård. Jag hoppas verkligen att jag kan komma hit igen och hälsa på er i gårdsbutiken. Kanske rent av. Köpa lite mjölk. framöver.
Ja, det hoppas jag. Nu känns det ju som att det är lite på gång faktiskt.
Ja, precis. Så lycka till med kommande planer. Ha det riktigt bra.
Tack så mycket.
Tack, hej.